Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Det är ju väldigt intressant. Alltså, de kör ju omkring dem med särskilda fysiska så här, palingspatruller. Som hade liksom, de hade någon slags stora ryggsäckar med du vet, mätutrustning som gjorde att de kunde liksom fånga upp radiosignaler. Spåra dem till konkreta radiosignaler till konkreta lägenheter till exempel. Det var ju så man hittade det här spionparet.
Det påminner alltså lite grann om ens egen ungdoms TV-palingen som skulle spåra upp och förfölja folk som inte hade betalt TV-licens.
Och värsta fall ge en snigel på ögat. Var inte det
just de precis.
Ja, man vill inte. Ja, men det är lite grann som med TV-pejlarna, men det var liksom lite så här säkerhetspolitiskt tyngd över det.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle.
Hallå Andreas.
Idag tänkte jag börja med en fråga faktiskt. Vad tror du att folk i allmänhet förknippar Tage Erlander med?
Men jag tänker att jag är allmänhet. Jag tänker på
sorry.
Ja, men jag tänker på det här uttrycket med att Tage Erlander var vår längste statsminister i två bemärkelser. Han var ju väldigt väldigt lång rent fysiskt.
Onekligen.
Och han är ju den som har suttit som statsminister längst i Sverige. Han sitter ju från 1946 fram till 1969 när han lämnar över till Olof Palme. Det tror jag de flesta tänker på. Och folkhemsbygget, det är han och det är Per Albin Hansson.
Mycket vältalat av dig, herr allmänheten. Och Astrid Lindgren då?
Ja, men det är alla hennes fantastiska barnböcker. För mig är det Emil, det är Pippi Långstrump, det är Bröderna Lejonhjärta, det är Mio min Mio, det är Ronja Rövardotter. Absolut.
Okej, okay. Intressant, Olle. Men är det vanligt att man förknippar de här två figurerna med hemlig statlig övervakning under andra världskriget?
Inte om jag ska svara ur allmänhetens perspektiv, då är svaret nej, det gör man inte. Svarar man ur ett historiskt perspektiv så säger jag ja, jag hade nog, kanske inte det var det första jag tänkte på, men jag vet att de har den kopplingen.
Exakt, för under då beredskapsåren då, 1939-1945, så var både Tage Erlander och Astrid Lindgren på varsitt sätt väldigt viktiga kugghjul i ett topphemligt statligt övervakningsmaskineri som kallades för allmänna säkerhetstjänsten. Och här behöver vi nog, jag tror vi bör betona det här med topphemligt. För det var ytterst få individer då i andra världskriget Sverige som visste att allmänna säkerhetstjänsten överhuvudtaget existerade. Alltså riksdagen hade inte kännedom om det här till exempel. Alltså de underrättades inte av regeringen om att det här övervakningsorganet inrättades när det då kom 1938 efter ett förslag från försvarsledningen som då heter försvarsstaben. Och då allmänna säkerhetstjänsten till sist då blev känd för allmänheten på grund av skriverier i pressen och en ganska saftig skandal som den då helt nystartade och väldigt uppkäftiga, redan då uppkäftiga kvällstidningen Expressen döpte då till den feta skandalen. Alltså en skandal som verkligen skakade om samhället.
Jag kommer alltid då att tänka osökt på IB-affären på 70-talet. Det är oftast då i samband med offentliga skandaler som säkerhetstjänst och underrättelsetjänst uppmärksammas mer offentligt.
Ja, precis. Och det blir något bisarrt med någon slags symbiotiskt förhållande då mellan, vad ska man säga, övervakningsbranschen och kvällspressen. Expressen mådde väldigt gott av det här och snackade om den feta skandalen och började dessutom skandera om något man kallade för Gestapo. Alltså man kallade då allmänna säkerhetstjänsten för Gestapo, alltså hemliga statspolisen.
Vilket det är en ganska tydlig referens till någonting annat. En annan hemlig statspolis i ett rike söder om oss.
Geheime Staatspolizei, alltså nazisternas Gestapo, inte ett mindre. Alltså det är föga smickrande öknamn kan man ju säga. Men det är det vi ska prata om idag, Olle. Alltså inte Gestapo så mycket, men vi ska prata om hemlig statlig övervakning i Svedala i Sverige under andra världskriget. Så vi kommer då utan fruktan att rikta våra historiska ficklampor mot ljusskygga aktörer och skugghöljda statliga maktstrukturer. Alltså det som vissa människor idag förmodligen då skulle kalla för deep state med ett amerikanskt uttryck, men som i beredskapsåren Sverige då opererade under det egentligen ganska intetsägande namnet allmänna säkerhetstjänsten. Förmodligen då medvetet intetsägande namnet allmänna säkerhetstjänsten.
Ja, det är inget klatschigt varumärke.
Verkligen, deep state, den djupa staten.
De får jobba på sin PR-avdelning där och de vill få det slå upp större.
Exakt, frågan om de vill ha PR, eller vill ha PR. Det kan vi återkomma till senare. Men alltså, vi kommer också att återvända till Astrid Lindgren och Tage Erlander. Men först tänkte jag att vi ska förflytta oss i tanken då till andra världskrigets Stockholm. När man bestämt Stockholm anno 1942. Det är den 2 augusti, det är mitt i natten och vi befinner oss i stadsdelen Kristineberg som ligger längst ute på Kungsholmen, alltså relativt centralt i huvudstaden. Det här är ett gammalt arbetarkvarter med massor av hyreshus i flera våningar där människorna bor trångt i små, små lägenheter. Och exakt klockan 03.20 på natten så stormas en av de här små lyorna av Stockholmspolisens sjätte rotel som här finner en kvinna vid namn Signe Elida Eriksson, vilken enligt rapporten från allmänna säkerhetstjänstens särskilda radiopejlingsavdelning tas på bar gärning under något man kallar för mitt under pågående sändning. I den här rapporten så står det också att den här radiosändningen, som alltså uppenbarligen bekymrade myndigheterna, att den skedde från sovrummet då, där alla fönster var täckta med tunga mörkläggningsgardiner. Och man kan också läsa i den här rapporten att själva radiosändaren jämte tillbehör fanns inbyggda i en fåtölj.
Det är verkligen inte James Bond-stämning.
Ja,
det?
Otroligt avancerat. Så den här Signe och hennes man Ture, som uppenbarligen också befann sig i lägenheten, de hämtades in till förhör och de erkände snart att de arbetade för två utlänningar, som det står i rapporten, av vilken den ena uppenbarligen kallade sig för Lundberg. Och den här Lundberg, eller Lundberg på stockholmska, han försåg de makarna Eriksson då med korta meddelanden med kodat innehåll. Alltså de bestod väl, det var som papperslappar som egentligen bara bestod av en massa siffror, som jag har förstått saken. Och signaturer fick då kontanter, tusentals kronor, för att skicka de här siffertelegrammen då ut i etern via radiosändarna som de hade gömt då i en av sina fåtöljer. Och uppenbarligen så fanns det också en särskild sten i Hagaparken som fungerade som en sån här död brevlåda. Alltså under den så brukade Signe och Ture hämta de här sifferlapparna och det här kontanta arvodet från Lundberg, vars sanna identitet aldrig riktigt blev klarlagd, i alla fall inte vad jag vet. Och jag tror heller inte att man lyckades luska ut innehållet i de här siffertelegrammen. Däremot kunde då polisens tekniska avdelning konstatera att själva radiosändaren faktiskt var av sovjetisk modell. Och det hela slutade då med att Signe och Ture Eriksson dömdes till 3 respektive 2 års straffarbete för spionage.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här, Olle, tycker jag, det här är liksom ett tvättäkta spionmysterium. Det är både spännande och en aning förbryllande. Alltså samtidigt som det innehåller ganska många klassiska ingredienser som döda brevlådor, hemliga koder och mystiska främlingar som liksom uppenbart går omkring med liksom falska namn. Alltså han här Lundgren, det är lite John Smith över det, tycker jag. Men det är ett långt ifrån unikt exempel egentligen. Alltså det är ju inte för inte som man brukar beskriva Stockholm under andra världskriget som Nordens Casablanca. Är du bekant med det uttrycket, Olle?
Ja, det är jag faktiskt, och det beror på att jag har läst Wilhelm Agrells böcker om underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. Och jag tycker det är ett väldigt välfunnet ord. Det är mycket möjligt att det användes under andra världskriget också. Jag tänker på den här mycket, mycket kända spionfilmen Casablanca med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman, som faktiskt går upp på svenska biografer 42 och blir oerhört populär. Men det är klart att Sverige har ju, och Stockholm har ju under andra världskriget en mycket speciell situation med tanke på att Sverige då är neutralt. Och Stockholm är ju en av de få huvudstäder i Europa där då diplomater, agenter, spioner, folk från de olika krigande länderna kan röra sig på samma gator, på samma platser, rent av stöta ihop med varandra. Och det skapar ett väldigt speciellt underrättelseklimat. Så jag tycker det är väldigt fundet, ett välfunnet begrepp.
Ja, precis. Jag menar alltså Gestapo eller Abwehr och MI6 kunde i princip liksom stöta ihop på gatan i Stockholm. De kunde hänga ut alltså i baren på samma hippa uteställe eller käka middag på samma restaurang. Som du själv nämnde, det var liksom, det var mängder av spioner och agenter och sabotörer och andra ljusskygga aktörer i Stockholm under den här tiden. Och en massa rävspel och en massa ofina knep och olika typer av informationskrig och inte minst en massa hemlig statlig övervakning.
Jag läste ju ganska nyligen Agrells bok om Stig Wennerström, och han umgicks ju både med den tyska underrättelsetjänsten och den sovjetiska underrättelsetjänsten i Stockholm under kriget.
Han är ju ett helt litet Nordens Casablanca i sig själv nästan.
Ja, det får man verkligen
kan
säga.
Kan man väl säga. Det var många inre cocktailparten där mellan liksom all världens representanter. Jag tycker vi ska återkomma till honom i ett senare avsnitt. Men alltså, låt oss rikta uppmärksamheten mot allmänna säkerhetstjänsten igen. Det var ju tack vare detta ytterst hemlighetsfulla övervakningsorgan som polisen då lyckades ta de här två spionerna, alltså Signe och Ture, på bar gärning. Och exakt hur, det tänkte jag försöka gå igenom då med en liten stund. Men först måste vi reda ut vad allmänna säkerhetstjänsten faktiskt var för någonting. Kan du hjälpa mig lite på traven, Olle?
Ja, det tror jag. Initiativet kommer ju från den svenska militärledningen. Man blickar tillbaka på första världskriget och vad det var för typ av krig. Att det var ju ett krig som man inte hade sett maken till tidigare. Det här var ju ett totalt krig. Och det totala kriget kräver ett helt annat övervaknings- och underrättelsesystem än tidigare. Så man tar ju helt enkelt fram ett förslag på hur man skulle kunna bygga upp en svensk säkerhetstjänst. Och får regeringen att anta det här, att besluta om att inrätta en sådan tjänst 1938. Och syftet var ju då att man skulle görligaste mån förhindra spionage, alltså det man kallar för generellt begrepp landskadlig verksamhet. Och det gör ju att man måste kontrollera så brett som möjligt. Det handlar om att kontrollera postförsändelser, telegrafi, telefoner, radiotrafik, transporter, järnvägar, vilka rör sig i landet, hur rör de sig. Ja, en total kontroll egentligen.
Ja, alltså de fick väl det man nog kan kalla för ett väldigt brett mandat då.
Ett mycket brett mandat.
I instruktionerna då från regeringen. Och det var en stor och väldigt komplex apparat som du var lite inne på här. Som började byggas upp då från och med sommaren 1938. Med fokus då på, vad ska man säga, det moderna kriget och dess totala karaktär som man liksom skulle på något sätt försvara Sverige mot. Idag skulle vi kanske till och med kalla det här för, alltså den hotbild man jobbade mot skulle man kanske kalla för hybridkrig, kan jag tänka mig, med ett modernt uttryck. Alltså olika typer av spionage och åverkan och påverkansverksamhet och sabotage av kritisk infrastruktur och sådana saker.
Och det var väl insikten då att ett krig inte bara utkämpas av frontsoldaterna vid fronten, då det totala kriget pågår ju på alla, i alla olika samhällssektorer.
Ja, att frontlinjen gick överallt.
Frontlinjen är mycket otydlig.
Ja, exakt. Och det slår mig ibland i den nutida debatten omkring allt det här eländet med Ryssland och Nord Stream och allt det där. Och även för ett par år sedan när man pratade väldigt mycket om det här med digital krigföring. Att det här är ju gamla fenomen egentligen. Alltså man snackade om de här problemen på 30-talet också. Då var man ytterst medveten om den säkerhetspolitiska problematiken omkring kritisk infrastruktur. Utan att man nödvändigtvis använde sig av det uttrycket. Men alltså det var det man skulle, den typen av försvar som det här handlade om. Alltså för att liksom försvara den kritiska infrastrukturen så byggde man upp då en ganska stor och komplex apparat då, med så kallad centralbyrå i Stockholm och då lokala kontrollavdelningar över hela landet. Och för att styra hela det systemet så tillsatte då regeringen så kallad säkerhetschef, som heter Erik Hallgren. Och han var en sån väldigt hög polischef egentligen då. Han var underståthållare i Stockholm, heter det. Och han rapporterade då, intressant nog, direkt till regeringen. Samtidigt som han också då förväntade samarbeta nära och på en daglig basis med försvarsstaben. Som hade då en egen militär underrättelseavdelning också. Som bytte namn flera gånger under den här perioden. Men alltså de bedrev då militär underrättelseverksamhet riktade framförallt då mot utländska mål. Det var det som man kallade i en fas i alla fall för G-byrån, som är gränsbyrån. Sen blev det till C-byrån. Och sen tror jag faktiskt också, Gud hjälper mig, att det blev till T-byrån.
Men det, ja, T-kontoret tror jag.
Ja, T-kontoret.
Det finns ju kvar, ja, efter kriget också.
Ja, just det, T-kontoret. Precis. G-byrån, C-byrån, T-kontoret.
Ja, just det, och kallades, ringde man dit så svarade man tekniska kontoret.
Just det, precis.
Kan jag hjälpa till med något?
Exakt.
Och det, mycket hemligt.
Men det är liksom ett annat spår. Det handlar mer om liksom så här utrikes underrättelseverksamhet. Och det tänker jag, det ska vi definitivt återkomma till i ett senare program. Allmänna säkerhetstjänsten, som är i fokus för detta avsnitt, fokuserade då i första hand på det som skedde inom riket. Samt också det man då med ett lite akademiskt uttryck kan kalla för då transnationella fenomen. Alltså allt som passerade över rikets gränser. Både människor, brev, telegram och telefontrafik. Och allmänna säkerhetstjänsten var då indelad i 5 olika kontrollavdelningar som hade varsitt övervakningsområde. Och nu börjar det bli riktigt intressant, tycker jag. Den största och kanske viktigaste då, det var då avdelning P som kontrollerade och övervakade allt som skickades med posten. Alltså både brev och paket. Alltså jag tror det var i alla fall all transnationell posttrafik blev öppnad och granskad. Och så gjorde man också stickprov gällande då den inrikesposten. Den här avdelningen hade då omkring 400 anställda som i första hand då faktiskt kom från postverket, som fick det liksom ett intressant bijobb under andra världskriget. Och en av dem var ju då Astrid Lindgren. Det var det hon gjorde på nätterna. Hon jobbade för avdelning P medan hon skrev Pippi Långstrump på dagarna. Och så satt hon då och ångade upp brev, inte minst då utrikespost på nätterna, åt allmänna säkerhetstjänsten. Och det hänvisar hon ju till på flera olika ställen i sina idag publicerade krigsdagböcker. Alltså det har ju långa referat ur de här breven som hon läste. Det gjorde att hon hölls underrättad om olika människoöden då i andra världskrigets Europa.
Jag tycker det är kul att de här avdelningarna har just de här de här symboliserar avdelning P, T, S, som säger lite grann vad de sysslar med. Ja. Det tycker jag är, det är kul.
Ja, precis. Det är på något sätt ett charmerande inslag, tycker jag. Det finns också en avdelning som heter då avdelning L, den näst största. Den förkortningen förvirrar mig lite grann egentligen då, för den jobbade då med telefonkontroll. Och här jobbade då också omkring några hundra personer, jag tror det var omkring 300 personer från då Televerket, inte minst då. Och de var fördelade över hela landet. De avlyssnade folks telefonsamtal. I första hand då telefontrafik som korsade landets gränser, men de hade också gjorde stickprov på de här inrikestelefonnäten och hade då så kallade kontrolllistor eller svarta listor över då särskilt suspekta personer som då systematiskt fick sina telefoner tappade eller avlyssnade. Och en av dem var ju då den här fascistledaren Per Engdahl.
Jag var också lite brydd över just avdelning L, så sysslar man med telefonövervakning. Men tänker jag L som i lyssna, då blir det ju logiskt på något vis.
Ja, det är kanske det handlar om, ja.
Så tänker jag, L som i lyssna, det är vad man gör.
Ja, men det är ju logiskt, Olle. Det är ju en logiskt tänkande
så
person.
Så fick jag ihop
den logiskt tänkande representanten för allmänheten. Tack så mycket.
Ja.
För det fanns ju redan då, jag tycker att det skulle vara logiskt att kalla det för avdelning T. Men det fanns en sån också, och T var liksom redan upptaget. Avdelning T jobbade då med telegramkontroll. Alltså det var då en övervakningsdel som då var kopplad till landets många telegrafstationer och som var då ansvarig för övervakning av all telegramtrafik. Och så fanns det då också en avdelning S. Intressant nog S då som är samfärdsel, som övervakade all persontrafik, särskilt då på den persontrafik, alltså tåg, luftfart, i viss utsträckning även då färjetrafik på väg in och ut ur landet. Alltså de var placerade på olika gränsstationer och sådär och kroppsvisiterade resenärer, letade efter brev och mystiska handlingar och sånt. Den personalmässigt minsta då, men tekniskt mest avancerade delen, hette då avdelning R. Och det var ju den som då satte dit det här spionparet i Stockholm som vi pratade om inledningsvis, alltså Signe och Ture. För avdelning R, är som i radio, skulle jag kunna tänka mig. De övervakade då eten över Sverige på jakt efter olagliga radiosändare. För det var ju faktiskt då förbjudet för privatpersoner att både inneha och använda sig av radiosändare under andra världskriget, eftersom det var så många spioner som kommunicerade då med sina högkvarter då med hjälp av radion, eller med sina uppdragsgivare då med hjälp av radio.
Och här samarbetar man väl med FRA också?
Exakt.
Radioanstalt.
Ja, exakt. Jo, precis. Det var ju ett ganska intimt samarbete då, naturligtvis operativt, mellan den här mer polisiära säkerhetstjänsten och den militära säkerhetstjänsten. Så mellan, säkerhetstjänsten kan väl beskrivas lite grann som en säkerhetspolis, medan då den militära underrättelsetjänsten var mer som våra dagars must lite grann, och tyskarnas Abwehr. Men det var så ett nära operativt samarbete på vissa områden, särskilt vad gällde de mer tekniskt avancerade operationerna. Och det här med radiopejling och radiosändningar i största allmänhet under andra världskriget, det var ju den tidens high-tech. För det är ju väldigt intressant, alltså, de körde ju omkring dem med särskilda fysiska pejlingspatruller som hade liksom, de hade någon slags stora ryggsäckar med du vet, mätutrustning som gjorde att de kunde liksom fånga upp radiosignaler, spåra dem till konkreta radiosignaler till konkreta lägenheter till exempel. Det var ju så man hittade det här spionparet.
Det påminner alltså lite grann om ens egen ungdoms TV-pejlingen som skulle spåra upp och förfölja folk som inte hade betalt TV-licens.
Och värsta fall ge en snigel på ögat. Var det inte det
just
de sa?
Precis.
Ja, man vill inte. Ja, men det är lite grann som med TV-pejlarna, men det var liksom lite så här säkerhetspolitisk tyngd över det. Men dels det, man hade de där fysiska patrullerna som reste land och rike runt konstant. Plus att man hade någon slags bizarrt automatiserat system med robotmottagare då, som sattes upp på hustak, master, väderkvarnar och andra höga platser. Och som liksom snurrade liksom runt automatiskt, liksom sökte efter radiosignaler inom en viss radio då, inom det man kallade för kortvågsbandet. Det var ju då framförallt det som var suspekt. Det var det man kunde använda för att liksom kommunicera över långa avstånd med. Alltså kommunicera med, inte minst då, Moskva med till exempel. Vi behöver kanske nämna att det också fanns en rent polisiär del av allmänna säkerhetstjänsten också, som kallades för spaningsbyrån, som tog hand om mer fysisk övervakning. För där arbetade man ju också med. Alltså man skuggade folk, man infiltrerade suspekta miljöer och sådana där saker. Och den här polisiära delen då, de hade också rätt att gripa misstänkta, hålla dem i arrest i upp till 90 dagar utan att man på något sätt involverade domstol eller en advokat. Så de hade verkligen väldigt potenta tvångsmedel, kan man väl säga, i sin verktygslåda under kriget.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Med Tage Erlander då, Olle, vad har han med allt det här att göra?
Jo, men han är ju inblandad i den här säkerhetstjänsten också i egenskap av, han är statssekreterare hos dåvarande socialministern i samlingsregeringen som heter Gustav Möller. Och det var socialministern som hade alltså det politiska ansvaret för hur säkerhetstjänsten agerade. Och han är ju också den som, Erlander är ju den som sköter kontakterna mellan säkerhetstjänsten och statsministern Albin Hansson under kriget. Så ser att han får den information som han behöver.
Ja, exakt. Men han är någon slags förbindelselänk där. På daglig basis mellan regeringen och den här säkerhetsvärlden, eller vad man ska kalla den för. Exakt. Det var en omfattande övervakningsapparat med tentakler som åtminstone på pappret sträcktes ut över hela riket. Och det var en övervakningsapparat som också hade väldigt, väldigt höga ambitioner. Men alltså, hur effektiv var den egentligen? Vet vi det? Alltså, tror du, Ola, att övervakningen ledde till några konkreta resultat som på något sätt, du vet, gagnade Sverige och den nationella säkerheten?
Det där är ju en mycket intressant fråga. Det är alltid svårt när man kommer in på sådana här saker som är hemliga. Hur mycket vet vi? Hur mycket är släppt? Hur mycket finns fortfarande kvar att upptäcka i arkiv? Vi vet ju ändå att man hade en mycket god inhämtningskapacitet. Alltså att man öppnar kopiösa mängder brev. Man avlyssnar kopiösa mängder telefonsamtal. Jag tror att det är 50 miljoner postförsändelser som man tittar på. 11 miljoner telefonsamtal. Och det är klart att sen är det ju en sak att liksom avlyssna och samla in information, men sen ska den ju bearbetas och analyseras. Och jag vet inte hur stor analyskapacitet man hade, men jag är helt övertygad om att med den omfattningen som verksamheten verkar ha haft så måste man ha lyckats avslöja en spion eller två, och inte bara de här som vi pratade om med sin gömna radioapparat i fåtöljen.
Nej, precis. Alltså, precis. Man lyckades träffa dem, och det finns ju också ett annat exempel som vi ska snacka om alldeles strax. Men alltså, det är rätt mycket som tyder på att man faktiskt lyckades stoppa åtminstone ett antal spioner och sabotörer på basis av uppgifter som stammade från den här ganska omfattande massövervakningen, kan man nog kalla det för. Det nedsattes ju en kommission efter kriget för att gå till botten med det här, på grund av att säkerhetstjänsten blev lite misskrediterad på grund av den feta skandalen som Expressen kallade det för. Och det ska vi prata om alldeles strax. Men den här kommissionen då, som nedsätts, lyckades man att hitta då 200 postsäckar som var fyllda med beslagtagen post, alltså post som alla hade skickats vidare. Och enligt Sandler-kommissionen så bestod då cirka 2% av de här breven uppgifter som skulle kunna tyda på att det faktiskt var en slags spionbrev. Alltså det var spionrapporter med kodat innehåll och sådana saker. Så någon slags skillnad kan man då förmoda att de här säkerhetstjänsten faktiskt gjorde. Även om, som du säger, det är ett problem i övervakningens moderna historia att framförallt under 1900-talet så får många av de här övervakningsorganen ganska omfattande inhämtningskapacitet som dock vida överstiger den analytiska förmågan. Alltså det är väldigt mycket information overload i de här systemen, alltså, och det är väldigt mycket som bara drunknar i de här stora pappersbaserade arkiven. För man har ju inte datorer, man har inte såna här sökalgoritmer som man har idag.
Jag har ju precis skrivit lite grann om Stasi, alltså den östtyska säkerhetstjänsten. Och där får man ju också känslan av att det är en stor information overload.
Precis.
Men
precis.
Det tänkte jag vi kan prata om i ett annat avsnitt, för att Stasi är också väldigt spännande.
Absolut. Och det är ju, i många fall kan det också vara något positivt ju. Alltså, jag tror inte, Gestapo hade inte heller en analytisk kapacitet som ledde upp till inhämtningskapaciteten. Alltså, Gestapo var inte så effektivt som sitt rykte egentligen. Men så ligger det också i sakens natur. Det var du också inne på lite grann, att mycket av det här materialet är ju faktiskt hemligt. Alltså, det är svåråtkomligt. Ibland är det till och med icke-existerande på grund av att det har skett utgallringar. Eller för att de historiska aktörerna medvetet har undvikit att efterlämna det man på engelska kallar för ett paper trail. Alltså, det var mycket muntlig återgivning och sådana saker. Men alltså, egentligen är det här ju en empirisk fråga, och det enda sättet att besvara det här som vi just var inne på, hur effektiv var den här övervakningen egentligen? Alltså, lyckades man faktiskt uppnå några konkreta resultat? Det kan ju bara besvaras empiriskt. Så Säpo, om ni lyssnar på det här så får ni hjärtans gärna att låsa upp hela säkerhetstjänstens arkiv från andra världskriget så att vi då kan belysa de här viktiga frågorna och kanske också undanröja lite missförstånd och diverse konspirationsteorier.
Jag tror att det finns en hel del godbitar som väntar i arkivens djup.
Jag vet det, jag har varit här nere och luktat igen i den öppna delen av det här arkivet, och det finns fantastiska mängder, vad ska man säga, material där ute. Men i alla fall, ett återkommande tema då i övervakningens historia, i alla fall i modern tid, det är att de här hemliga systemen då förr eller senare ger upphov till en fet skandal, som Expressen skulle kalla det för då. En offentlig skandal då åtminstone glimtar av det här övervakningsmaskineriet blir synligt för allmänheten. Och det är ju sällan en vacker syn. Det är liksom, vad ska man säga, jag tänker bland annat lite grann som statens inälvor. Det är det här klassiska Bismarck-citatet, du vet. Man ska inte fråga vad som ingår liksom i politiska kompromisser och korv. Det är aldrig vackert. Och övervakning, hemlig statlig övervakning, är inte en vacker del av, vad ska man säga, den statliga maktutövningen. Så allmänheten reagerar ofta under de här skandalerna då, med lika delar chock och ilska. Och så blev det också med allmänna säkerhetstjänsten. Alltså, den avvecklades 1946 efter ett helt litet smörgåsbord av väldigt olyckliga händelser. Av vilka den så kallade Paulson-affären. Jag vet inte om man säger Paulson eller Paulson. Jag ska säga Paulson. Men jag
säger också Paulson.
Bra, bra, bra. Paulson-affären var den enskilda händelsen som blev allra mest pinsam för regeringen. Men alltså, vad handlade då Paulson-affären om egentligen, Olle?
Den är uppkallad efter den här historiens huvudperson. Det är en anställd på en byråinspektör på Socialstyrelsen som heter Robert Paulson, som grips då hösten 1944. Och det är säkerhetstjänsten som ligger bakom detta, som har gjort så här grundarbetet. Och den här Paulson har ju på eget bevåg samarbetat med den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr genom att läcka eller plocka fram uppgifter ur Socialstyrelsens register över politiska flyktingar i Sverige, judar, norska och danska motståndskämpar, tyska regimkritiker, ja, alla som egentligen försöker hålla sig undan nazisterna. Och det här är ju inte vackert. Men som sagt, vår säkerhetstjänsten har ju koll på honom och ser till att han då stoppas. Men han vet ju inte hur mycket skada han har gjort.
Nej, just det, precis. Det är lite ironiskt allt det här. För det var ju faktiskt säkerhetstjänsten, allmänna säkerhetstjänsten, som såg till att den här obehagliga typen, den här skurken, faktiskt kunde stoppas. Alltså, han greps efter en längre period av brevkontroll och telefonavlyssning som hade beordrats av den här säkerhetschefen Hallgren och som förmodligen också var förankrad hos regeringen. Men när det här kommer ut då i pressen och Expressen och Svenskan och så vidare börjar skriva om det här, då klumpas hela det här komplexa nätet av olika övervakningsorgan och underrättelseavdelningar och mystiska myndighetsregister. Det klumpas liksom ihop till en stor otäck böld, som det kallas för i svenskan. Alltså i svenska talades det då under våren 1945 är det då, om en inre böld och en burnad av hemligt spionage. En kräftsvulst som liksom äter upp demokratin inifrån. Och det är också nu som då andra tidningar vi har pratat om Gestapo och systemet Paulson. Och nu får då Tage Erlander, nu börjar liksom han släpas fram i dagsljuset på lite ogunstigt sätt. Det kommer ju fram då att han är den som har varit regeringens kontaktperson till hela den här ganska ljusskygga delen av den svenska statsapparaten. Så han får då epitetet polisministern. Och det vill man nog inte kallas för.
Nej, det vill man nog inte ha, inte i den här kontexten.
Nej, precis. Inte under 40-talet i alla fall. Men han försvarade sig, tycker jag, ganska vältaligt mot kritiken. Både i tidningarna och i olika offentliga arrangemang. Så han valde liksom att gå till... Nej, men han valde att gå dialog då med sina kritiker. Och han hyllade faktiskt då själva debatten. Han påstod faktiskt att debatten i sig var något positivt. Han sa att det är vederkvickande för demokratin att granska de här och kritisera de här säkerhetsorganen. Och han sa också själv att han ansåg att många av de här metoderna som han använde sig av och som han då hade clearat och godkänt, att de i princip var förkastliga. Det är ett citat, han sa förkastliga. Men det fanns situationer då en demokrati var tvungen att ta till med hårdnyporna då, eller hårda nypor, hårdhandskarna, för att försvara sig mot demokratins fiender. Och han nämnde faktiskt då vid upprepade tillfällen det här Paulson-affären som ett exempel på en situation där allmänna säkerhetstjänsten då faktiskt hade gjort en konkret skillnad, hade gjort nytta, där man liksom hade försvarat den svenska demokratin mot en av demokratins fiender. Men det blev då tillsatt en parlamentarisk undersökningskommission efter det här då för att granska säkerhetstjänsten under ledning då av den tidigare stats- och utrikesministern Rickard Sandler. Och det är det vi har hänvisat till tidigare under det här programmet. Det var de som hittade alla de här postsäckarna och grejer. När den då presenterade sina resultat 1948, den här kommissionen, så var den definitivt inte okritisk. Utan Erlander och resten av regeringen kritiserades bland annat då för att ha brustit i sin politiska och demokratiska kontroll av säkerhetstjänstens då konkreta aktiviteter och operationer. Alltså, i viss utsträckning hade allmänna säkerhetstjänsten fungerat som en slags stat i staten under andra världskriget. Men vid det laget då, 1948, då var allmänna säkerhetstjänsten officiellt sett redan avvecklad. Och tidsandan var då återigen ganska bister och misstänksam på grund av det tidiga kalla kriget. Så efterspelet blev ganska tamt egentligen, och väsentliga delar då av säkerhetstjänstens operativa arbete många register och även personalen flyttades egentligen bara över till andra statliga myndigheter, hemliga statliga myndigheter.
Och det där kan man ju se att det där är en historia som upprepar sig, att underrättelsetjänsten råkar ut då för, eller säkerhetstjänsten råkar ut för någon form av avslöjande skandal, det blir en debatt, de lägger ner, och egentligen så lägger de ju inte ner utan de bara byter ju namn och flyttar på sin verksamhet lite grann. Och det blir ju sällan heller någon större politisk diskussion, eftersom det oftast finns någon slags politisk konsensus om att övervakning, hur vad man än tycker om det, är ett nödvändigt ont.
Ja, precis. Så är det ju en demokrati. Precis, absolut. Men det är sant. Alltså, att det är, man byter namn och kryper tillbaka in i skuggorna igen. För som sagt, det här är inte en del av demokratin som tål dagsljuset riktigt. Ungefär som gamla sagotroll, kan man väl säga. Men det är i alla fall en annan historia som vi kan utveckla i ett annat avsnitt. För jag tänker mig att vi ska återvända till Stockholm och Sverige under andra världskriget. För det finns mycket, mycket godbitar att hämta härifrån. Men en sista fråga, Olle. Nu har vi börjat närma oss den översta gränsen här, tidsgränsen. Det här med Stockholm under andra världskriget, Nordens Casablanca, det tycker jag det är ju minst lika spännande som en spionroman av John le Carré. Och det finns ju en del spänningsromaner om det här. Bland annat har då Ola Larsmo skrivit en tycker jag då, extremt bra deckare är det väl då, som heter Förrädare. Och som utspelar sig omkring den här, i Stockholm och omkring den här Paulsson-affären. Men jag känner märkligt nog till väldigt få filmer och tv-serier som handlar om spionmysterier i Sverige under andra världskriget. Det är någon Stig Tenter-filmatisering från 80-talet som poppar upp i huvudet. Men jag vet inte, Olle, är det bara jag som är off som vanligt? Eller är det så här? Eller kanske är det så att det finns då ett filmiskt mästerverk då om mord och svek i Nordens Casablanca som jag har missat?
Nej, men jag tror att här finns det liksom ett utrymme som man skulle kunna fylla som filmmakare. Jag känner heller inte till någonting. Jag tänkte först att Jolo kanske berörde någonstans i Sverige, den här fantastiska beredskapsskildringen, men icke ett ord om underrättelsetjänst och säkerhetstjänst och spioneri. Men jag tänker också på den här som du nämner då, Stig Trenter. Det är ju en film som heter Som man ropar, som då bygger på en roman som delvis utspelar sig i Stockholm, där huvudpersonen är en journalist som heter Gerard Andersson, som råkar i konflikt med sin arbetsgivare på grund av att han tvingas byta namn. Ja, hur som helst, det här är en lång historia, det utspelar sig i Värmland delvis också, men här är ju då ett Stockholm där det finns norska motståndsmän, tyska Gestapo-agenter och sen den här Gerard Andersson mitt i alltihop. Ganska spännande faktiskt.
Ja, men ingen Robert Paulsson, va?
Ingen Robert Paulsson.
Nej, nej. Ja, men det är märkligt. Det finns ju inte heller riktigt någonting om Wennerström, gör det?
Under nej, de här... jag tror det bästa jag har läst eller sett som är svensk underrättelsetriller är ju den här, också en tv som heter Ramona, som gick i början på 2000-talet, som Peter Englund skrev manus till bland annat, som utspelar sig, som handlar om det här svenska agentnätverket i Baltikum, som också är värt ett avsnitt faktiskt.
Ja, just det. Det får vi återkomma till en annan gång, men nu tror jag vi ska säga stopp och tack och farväl.
Tack och farväl. Trevligt.
Vi ses. Hej då.
Absolut. Hej då.
Hej, hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.